Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, lär oss känna dig så att vi litar på att du hjälper i alla våra bekymmer. Och lär oss att inte ge upp i vår bön. Tala du till oss, vi vill lyssna. Amen. Vi har hört predikotexten, det evangelium som vi redan läste från Matteus evangeliets 15 kapitel om den kananeiska kvinnan. Och det framställer ett väldigt bra tema, den kämpande tron. Det är frågan om det som brukar kallas anfäktelser. Förra söndagen var det Jesu frestelser som var i centrum. Nu handlade det om vår egen kamp på trons väg. Vår text berättar om hur Jesus bemöter en kananeisk kvinna och hjälper henne. En kvinna som inte hörde till det judiska folket. Och det märker vi väldigt bra i texten också. Och ska också försöka säga någonting om. Men vi ska gå igenom lite den här textens händelse innan vi ser på de andliga lärdomarna vi får av den. Jesus är i den här textsammanhanget mitt upp i sin verksamhet. Då han samlar stora skaror omkring sig. Han behöver semester ibland. Och nu har han gått till Medelhavskusten, till den fenisiska kusten i trakten av Tyrus och Sidon. Det som inte då var Israels område. Det här var ett folk. Fenicierna som bodde där var ett folk som var stort och mäktigt. De var handelsresande. De reste på sjön långa vägar. Och de finns omnämnda av profeten Hesekiel bland annat. Han uttalade en dom över Tyrus för att det var högmodigt över sin rikedom. Men på andra sidan tar Jesus Tyrus och Sidon som exempel på hur hedna folk är öppnare för hans budskap än städerna kring Genesaret, där han egentligen vistades och där hans eget folk fanns. Kvinnan som söker hjälp hos Jesus är ett exempel på en sån hednisk kvinna som han prisar för hennes tro. I paralleltexten i Markus 7 står det att hon kommer in i det hus där Jesus och hans lärjungar var. Jesus försökte ju hålla sin vistelse hemlig, men det var inte så lätt för en sån person. Det heter i Markus att hon var en grekisktalande kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. Och man kan säga att det här området, det var också det som idag är dagens Libanon. Berättelsen är oerhört märklig. Den är inte så lätt att förstå. Hur Jesus uppträder så här. Om igen uppträder han på ett sätt som vi tycker är anstötligt. Han verkar ju att vara rasist. Han verkar förakta den kvinna som kommer till honom med bön att hjälpa hennes dotter från besatthet. Tre gånger verkar han att bildligt talat sparka på kvinnan. Vid hennes första rop tiger Jesus. Han nonchalerar henne. Hans lärjungar blir irriterade och ber honom skicka iväg henne så de behöver dras med det där, den där efterhängsna kvinnan. Då säger Jesus att hon inte hör till dem som han har kommit för att hjälpa. Hans uppgift är att söka upp och frälsa dem som hör till Israels hus. Men kvinnan ger sig inte, utan hon faller ner inför honom och ber honom om hjälp. Så gör Jesus en liknelse som jämför kvinnan med en hund. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Men kvinnan låter sig inte förskräckas. Hon säger att men det är ju ändå så att hundarna får äta smulor som faller från de rikas bord. Ge mig en smula, menar. Om hon bara får något av den välsignelse som Jesus har att ge så nöjer hon sig med en smula av det. Och Jesus belönar henne. Nu prisar han hennes tro och botar hennes dotter. Hon får inga smulor, hon får den fulla välsignelsen. Vi kan ju undra varför Jesus behandlar den här kvinnan så här nedlåtande. Skulle han inte komma för att bli alla människors frälsare? Skulle han inte sända ut sina lärjungar i hela världen för att predika evangelium för allt skapat? Vi kan här se på en parallell i en annan, i ett annat märkligt beteende som Jesus har. Då han botade sjuka förbjöd han dem som blev botade att säga vem han var. Han ville att de ska hålla tyst. Det är precis tvärt emot vad han sen sa åt sina lärjungar. Ni ska gå ut och berätta. Och det som hans lärjungar gjorde efter pingsten. De kunde inte hålla tyst. De måste få säga. Varför säger Jesus då? Nu ska ni vara tysta och säga det här åt någon. Det var så att hans treåriga verksamhet med undervisning och botande och allt det här, det var bara en förberedelse för hans stora verk. När han skulle lida och dö för världens synder. Under den här förberedelsetiden så behövdes en begränsning för folkets skull. Han vet hur en otyglad folkmassa kan bete sig. Han vill inte att man ska göra honom till något annat än vad han kommit för att vara. Han är ingen revolutionär. Han vill inte bli uppsatt till ledare för en folkmassa som vill göra uppror mot romarna. Han kunde ha haft möjligheter. Han kunde ha samlat mycket jordisk makt tack vare att det var så stora skaror som kom till honom. Men det var inte hans uppgift. Under den här tiden, förberedelsetiden, så vill han på motsvarande sätt fostra sitt eget folk. Han vill fostra sina lärjungar. Lära dem vem han är. Då han sände ut sina 12 lärjungar, och också när han sände ut de 70, så då sa han åt dem, ni ska inte gå in på någon hednisk stad. Ni ska gå till Israels folk. Först ska evangeliet predikas för judarna. Han kom till sitt eget. Efter hans uppståndelse och himmelsfärd så var det dags att gå ut i hela världen. Då var det färdigt. Vad kan nu den här berättelsen lära oss? Vi ska koncentrera oss på 2 saker. Det första är att vi inte ska ge upp i vår bön. Jesus vill lära oss uthållig bön och förtröstan. Vi ska ständigt komma till Jesus, lägga fram alla våra bönämnen och särskilt den nöd som trycker oss. Om man vill använda ett modernt uttryck så kan man säga att den här kvinnan var fokuserad. Hon hörde inte lärjungarnas avståndstagande. Hon brydde sig inte om det som Jesus sa. Hon bara såg honom. Hon visste att han var den enda chansen för henne. Hon hade sannolikt redan prövat alla andra sätt att försöka få dottern frisk. Hon var förtvivlad. Men hon trodde på Jesus. I Lukas 18 har vi en liknande händelse där Jesus berättar om en änka som om och om igen ansätter en domare med sin sak. Han säger att domaren kommer att göra kvinnan till viljes därför att hon är så besvärlig. Och så ger han oss en läxa. Jag citerar där. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Det finns en enorm kraft i bönen. Och vi är alldeles för dåliga att använda oss av den kraften. Men det är inte så säkert att Gud hör oss och ger oss besked just i den stunden när vi ropar till honom. Den kananeiska kvinnan fortsatte att anropa Jesus som hjälp fastän hon blev avvisad och avvisad och avvisad. Så vill Gud uttryckligen att vi ska ansätta honom med våra böner och inte ge upp fastän vi inte ser något resultat av vår bön. Han har sin tid att svara oss. Vår uppgift är inte att bestämma tid och sätt för hur han ska handla. Det är vår sak att lägga fram våra behov och vår nöd inför Jesus. Då vi ser hur Jesus avvisar kvinnan så ger han oss en stor tröst när vi har facit i hand och vet hur han sen gjorde till slut. Vi vet att han till sist hör henne och botar hennes dotter. Vi kämpar många gånger med våra lidanden, kanske stora lidanden och anfäktelser. Och ställer om och om igen frågan hur Gud kan vara långt borta. Varför han inte hör? Varför verkar det som om Gud inte skulle höra oss? Finns han alls? Varför tillåter han att hans barn lider? Tänk på hur kvinnan måste ha upplevt situationen. Här kommer den store läkaren som hon har hört så mycket om. Hon har hört fantastiska rykten om på vilket sätt han botar alla som kommer till honom. Nu är han här i hennes stad. Han ska bota hennes dotter. Men så hör han inte ens på henne. Han behandlar henne som luft. När han slutligen talar till henne så är han nedlåtande. Han talar som till en hund. Hon borde ju ha blivit arg. Hon blev ju djupt kränkt, för att nu använda ett modernt uttryck. Men hon hade inget annat i sina tankar än att hålla fast vid Jesus. Vad han än sa var det bara han som kunde hjälpa henne. Där har vi verkligen ett föredöme i tro. Håll fast vid Jesus. Till vem skulle vi annars gå? När lärjungarna senare gick ut i världen för att predika om Jesus, var det inte alls någon lätt och fint asfalterad väg som de fick gå på. Det beskrivs Paulus så starkt i dagens episteltext. Citera några verser därifrån. 2 Korintierbrevet 6. I allt vill vi visa att vi är Guds tjänare. I stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest. I misshandel, fångenskap och upplopp. I arbete, nattvak och svält. Den här beskrivningen passar inte till alla delar in på oss i dagens trygga Finland. Hugg och slag, fångenskap och upplopp, det var sånt som Paulus hade mött. Och sånt finns det många exempel på också idag, fastän tack och lov inte i vårt land, åtminstone idag. Till exempel i Kina, i Pakistan och i Egypten förekommer det fysiska förföljelser av samma slag. För några veckor sedan blev 40 kristna mördade i Nigeria. Det finns många sådana exempel på hur kristna torteras och dödas för Kristi skull. Men om vi ser mera på det som Paulus räknar upp, så finns det också sådant som förekommer i vårt land idag. I ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare, men är sanningssägare. Det går att förfölja kristna också på ett finare sätt, genom att ta ifrån en bekännare hans namn och rykte, i ära och vanära. Många kristna som strider för Guds ords sanning är idag berövade sitt förtroende, genom förtal och illasinnade rykten. Sånt kan vara andlig tortyr. Men inget av det här ska ta ifrån oss glädjen och frimodigheten, eftersom vi vet av Jesu egna ord att det ska bli så om vi följer honom. Och episteltexten slutar med en stor tröst. Vi är okända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte dödade. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi har inget, men äger allt. Fastän den kananeiska kvinnan blev jämförd med hundarna gav hon inte upp. Hon hoppades bara att en smula av Jesu godhet skulle tillfalla henne och hennes dotter. Och så blev det. Hon blev rikligt belönad. Det som vi får hoppas på är att vi ska få glädjas efter tårarna. Att denna tidens nöd och lidande ska bytas i den härlighet som inget jordiskt öga har sett och ingen tanke har kunnat drömma om. Vi sjunger en psalm av Paul Gerhardt. Fastän han så hårt oss slagit, varit vred en liten tid, han sin nåd ej från oss tagit, skänker oss på nytt sin frid. Låt oss därför fatta mod, ty den samme Herren god som oss straffat vill oss frälsa, ge oss läkedom och hälsa. Det andra vi lär av texten är att Jesus inte kastar ut någon som kommer till honom. Det säger han själv i Johannes 6. Alla som Fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. För den kananeiska kvinnan verkade det vara helt annorlunda. Det verkade som om Jesus skulle kasta ut henne. Han nästan sparkade på henne. Men det var bara en prövning av hennes tro. Hon blev inte utkastad. Israels barn, de 12 stammarna som härstammade från patriarken Jakob, var Guds utvalda folk. De hade blivit föremål för Guds särskilda nåd genom tiderna. Det sägs tydligt att de inte utvaldes för att de var ett stort folk. Inte heller för att de hade särskilda egenskaper som Gud gillade. Nej, de utvaldes för att Gud ville det. Gud hade valt dem för att han hade bestämt det så. Och därför gav han dem sina stora löften genom Abraham, Isak och Jakob. Kvinnan i vår text hörde inte till det folket. Hon hörde inte till det utvalda. Hon var inte ett barn i huset. Hon visste det från förut och hon fick veta det på nytt av Jesu mun. Vad hade hon för förhoppningar? Jesus. Bara Jesus. Hon hade inget att hänvisa till i sitt eget liv. Hon hade ingen stamtavla som berättigade henne att komma inför Jesus. Hon var inte ett barn i huset. Hon hade inget som kunde beveka honom att älska henne på ett särskilt sätt. Men han infriade hennes förhoppningar. Han kastade inte ut henne. Om jag anfäktas av tanken att jag inte kan bli frälst, att Gud inte bryr sig om just mig, då ska jag se hur kvinnan gjorde. Hon höll ögonen på Jesus. Hon såg inget annat och ingen annan. Det är det rätta sättet att hantera anfäktelse. Djävulen vill att vi ska börja se på vår egen ofullkomlighet och säga att vi inte är värda Guds förbarmande. Han vill att vi ska tvivla på att Gud vill att vi ska bli frälsta och komma till honom. Därför griper han chansen när vi upplever att Gud inte hör oss. Så intalar han oss att det är för sent att vi lika bra kan ge upp. Men låt honom inte viska sånt i dina öron. Ge inte upp. Fortsätt att se på Jesus. Gå till honom och tala om din nöd. Grunden för vår förhoppning om hjälp av Jesus är att det är han som har kämpat och vunnit den avgörande striden. Han besegrade frestelsen. Han levde utan synd. Han gick i döden istället för dig och mig. Vi skulle aldrig kunna göra bot för vår djupa syndaskuld. Men Jesus tog vår synd på sig och därmed Guds brännande vrede i den allra mest fasansfulla tortyr och död. Vår text är ett fantastiskt vittnesbörd om välsignelsen i att ha lärt känna Jesus. Kvinnan hade hört om honom. Hon hade förstått att hon inte hade något hopp för sin dotter. Inget annat än att gå till Jesus och hålla fast vid honom, hur motig den var. Du har också lärt känna Jesus. Jag skulle tro att du som lyssnar här idag är döpt till honom och därmed iklädd hans rättfärdighet och försätts med all den himmelska världens andliga välsignelse. Men ändå är det så mycket som tynger och oroar. Det finns bara en sak som gör att Jesus avvisar. Och det är när vi vänder oss bort. När vi vänder ryggen till. När vi inte vill ha med honom att göra. Då ska han på den yttersta dagen säga: gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. För jag kände er inte. Men den som kommer till Jesus ska han aldrig visa bort. När det är mycket som tynger och oroar, då behöver vi påminnas om att hålla fast vid Jesus. Att låta det gälla som han har gjort. Hålla fast vid hans ord. Vid gemenskapen kring hans ord. Och så fokusera på honom. Fastetiden påminner oss om att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Han drog sig inte för att fresta Jesus själv. För att försöka om inte göra hans frälsningsgärning. Idag påminns vi om hur han försöker få oss att tro att vi inte har något att hämta hos Jesus. Han är inte för mig, han är inte värdig. Han har slutat höra mig, säger djävulen. lyssna inte på de här viskningarna. Vi ska strax sjunga den fina salmen av Rosenius som slutar: upp då ur dvalan, ängsliga hjärta. Glöm inte alldeles bort vad du har. Även den timma, tätaste dimma, solen fördöljer, är solen dock kvar. Där har vi sanningen. Molnen som skymmer Jesus kan inte ta bort själva solen som finns där ovanför. Därför frid vare med er. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.